Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad blev det för effekt här av ditt knivhugg?
Han dog.
Han dog? Var det någon tvekan om det?
Jag tänkte inte så mycket på det när det hände.
Men återigen, jag tjatar lite, men vad är syftet med att hugga honom här och skära i halsen?
Att allting skulle bli bättre.
Att allt skulle bli bättre?
Att rösten skulle försvinna, jag trodde att förföljarna skulle försvinna. Allting skulle försvinna. Men det blir det inte.
Det var den 27 juni som frisören Olle mördades under satanistiska former i sitt hem. I hallen och i närheten av Olle hade det målats pentagram med hans blod.
En 23-årig man ska ha skurit halsen av offret. Sedan hällde han i sig blodet och målade ett pentagram med det på väggen.
Det är ju en gärning som jag menar har planerats under ganska lång tid och som genomförs på ett väldigt försåtligt och brutalt sätt.
Jag öppnar dörren och ser det där målat på väggen. Det är det första jag ser. Och då tänkte jag, Olle, vad du hittar på nu då? Och sen så gick jag in och så låg han i vardagsrummet.
Det är ju en väldigt jobbig dag för dem. Och det är ju under stor anspänning de har kommit hit. Men de gör det mycket, mycket starkt att sitta med under hela förhandlingen och lyssna och se på bilder. Men de är ju tagna av situationen, absolut.
Den 23-årige mannen ska dagen efter erkänt att han dödat en man och att han hört en röst som sagt att han var tvungen att döda frisören. Annars så skulle han själv dö.
Det är så han har sagt, och det är ganska vanligt att det sägs så här när det gäller grova brott. Vi kommer in på det imorgon under pläderingen. Men det här är en väldigt vanlig invändning när det gäller mord och så. För att det är så allvarliga gärningar man har begått, och då vill man gärna förflytta ansvaret till någon annan.
Han talar lite osammanhängande att han inte vill berätta först. Men han nämner att han har mördat någon.
Så det är liksom inte, för jag visste ju inte att jag skulle döda Olof. Liksom, när jag hör rösten. Det är inte det första jag tänker, inte att jag ska döda honom. Jag försöker förhindra det liksom. Och då fanns det liksom ingen anledning att berätta för någon. Och jag var rädd. Jag var rädd att berätta. Så där liksom.
Vid 14-tiden söndagen den 28 juni 2015 hittas den 35-åriga frisören Olof död i sin lägenhet. Han har fått halsen avskuren och lämnats på vardagsrumsgolvet i en pöl av sitt eget blod. I hallen hade det målats ett pentagram, och in till Olof på golvet fanns en liknande symbol målad, och dessa symboler hade målats med Olofs blod. Vid 18-tiden samma dag kliver en då 23-årig man vid namn Rasmus in till Norrmalms polisstation tillsammans med sin morbror. Rasmus erkänner att det är han som har mördat Olof. Men han menar att han hör röster och att det varit en röst som sedan en månads tid tillbaka uppmanat honom att mörda Olof. Och åtalet mot Rasmus kommer att fokusera mycket på huruvida mordet är en uppmaning av rösten eller om det helt enkelt är så att det finns ett annat motiv till varför Rasmus ville mörda Olof. Du lyssnar på Rättegångspodden om pentagrammordet. Jag heter Nils Bergman och det hör nu åklagaren Per Andersson ställa sina frågor till Rasmus.
Jag tänkte nu att du får med egna ord berätta så utförligt som möjligt då. Jag vet ju att du har berättat om de här rösterna och så. Du börjar gärna...
Börja?
Ja, precis. Du kan väl börja med när de här rösterna börjar, som du säger då, prata om Olof och att han måste dö och det här. Och sen berätta lite om rösterna och sen berätta med egna ord. Så kommer jag fylla på sen med massa frågor kring det här, men...
Jag kan börja innan. Jag bodde i min andra lägenhet då förut. Och jag mådde inte så bra. Så jag hade spärrat in mig där i ett halvår. Och det var rätt bra då liksom, jag var inlåst där. Men sen så började grannarna bråka med mig. Eller en granne började bråka med mig. Så vart jag utslängd. Alltså jag vart vräkt. Och då hamnade jag på gatan. Och min trygghet, min lägenhet var min trygghet då. Och när den togs bort från mig, när jag hamnade på gatan, så kom den här ostabiliteten in i mitt liv. Jag hade ingen grund att stå på. Och jag var utsatt liksom. Och då blommar den här rösten ut då. Och någon gång där så kommer den och säger att Olof måste dö liksom. Att jag skulle döda honom. Och så hamnade jag på det här boendet. Och där börjar min kamp mot den här rösten då. Och då går jag lång promenader varje dag. Jag gjorde saker för att försöka få bort rösten. Jag försöker få bort ångesten som kommer med rösten och få bort oron som kommer med rösten. Jag gick lång promenader, ibland röka sprit, ibland ja, var massa möjliga saker. Ja. Sen åkte jag till Ungern också för att jag tänkte om det var att det bara var geografiskt alltihopa. Om jag åkte bort så kanske allting skulle sluta. Allting skulle bli bra. Men det var värre när jag kom till Ungern. För då kände jag mig ännu mer utsatt. Liksom, för att jag kunde inte sova. Och jag drack mycket vin i Ungern. Flera flaskor om dagen. Och för att försöka få bort ångesten och oron av att höra den här rösten. Det resulterade i att jag mådde ännu sämre när jag kom tillbaka. På grund av sömnbrist, på grund av att jag druckit så mycket. Så var jag nykter i en vecka innan jag dödade honom. Och då hade rösten tagit total övergrepp på mig liksom. Att jag kunde inte kämpa emot längre, så skedde det som skedde.
Vi kommer att komma in mer detaljerat på vad som faktiskt skedde. Men först vill åklagaren höra Rasmus berätta mer om den röst han hör.
Okej, vi ska gå tillbaks i tiden här lite grann då. Och så tar vi varje parti var för sig här och ställer lite mer frågor och får utveckla lite. Mm. Om vi börjar med den här rösten då. Kan du beskriva, när hörde du den här rösten första gången så att säga, i tid? Alltså rent allmänt, nu menar jag inte rösten och Olof utan rösten.
Hela sammanhanget.
Vad sa du?
Första gången var vi 17 år.
17 år gammal. Ja, det var sex år sedan ungefär då.
Ja.
Mm.
Jag skulle ta en kaffekopp. Och då sa jag att du kommer dö. Om jag skulle dö den där kaffekoppen alltså. Men säger du kommer dö. Då kunde jag inte ta kaffekoppen. Så var det så där liksom. Och sen kom jag tillbaka när jag hamnade på Sankt Göran.
Och när var det, Sankt Göran?
2012-2013 någon gång där.
Ja.
Slutet av 2012. Och då hamnade jag på Sankt Göran. Och jag återhämtade mig aldrig från den där. Jag var frisläppt ett tag senare. Jag kom aldrig över det där. Jag hade fortfarande rösten liksom till och från. Och den åkte in och ut hela tiden. Så jag drack rätt mycket den här perioden. De senaste 3 åren. Jag har druckit enorma mängder alkohol för att försöka bli fri. Sen 2014 när jag isolerade mig själv. Så mådde jag ändå rätt bra. Eftersom jag hade ingen kontakt med yttervärlden. Jag hade inga yttre omständigheter som kunde påverka mig så. Även fast jag hade kvar mina bekymmer. Men miljön jag vistades i, det var ju lugn och ro. Så det var inga problem. Men problemen kom tillbaka sen när jag var förräkt, utkastad på gatan. Bara så där. Var då det blommade ut igen alltihopa. Och jag svettades och du vet, när jag hörde rösten. Det är så ansträngande. Eftersom det kommer både dag och natt hela tiden. Och det är ansträngande att höra på det. Man blir nedbruten. Så jag började svettas rätt mycket. Och det blir darrig, det blir stirrig. Liksom. Det är påfrestande.
Mm. Den här rösten då, kan du försöka beskriva den närmare?
Hur menar du då?
Ja, är det till exempel en mansröst eller kvinnoröst? Eller?
Det är mansröst, men jag har sett att den var jag har alltid sagt att den är androgyn liksom. Den är rätt likgiltig. Den är hotfull liksom.
Det är en mansröst, men den är androgyn?
Ja, så jag tänkt liksom.
Det kanske är svårt, men den här rösten, är det liksom från ett... Låter det som en barnröst eller en vuxen persons röst?
En vanlig röst,
eller?
Röst.
Vad sa du?
Vanlig röst.
En vanlig röst? Okay.
Ja. Så som en röst låter, som min röst låter till exempel.
Men är det en mörk röst, basröst eller är det en ljus röst? Eller?
Det är rätt ljus.
Rätt ljus?
Ja. Mm.
Okej. Okay. Du har sagt här... Jag tar in lite bilder från polisförhör ibland när vi kommer in här. Då har du sagt att det här är från ett polisförhör då, där du har fått frågor om den här rösten. Och då har du beskrivit den som universell.
Ja. Det var det jag menade med androgyn.
Okej, okay, det är det du menar med androgyn.
Ja. Okay. Jag hade inte ord på det förut.
Nej, just det.
Så jag kallar det universell, alltså mångsidig.
Just det.
Som jag nu kallar för androgyn.
Mm.
Men rätt normal tycker jag.
Och sen undrar jag om den här saken, det är också från det här förhöret och det är 28 juli. Då har du fått en fråga, vilken värld tänker du om den här rösten tillhör? Och då har du svarat allt.
Ja.
Vad menar du med det så att säga?
Alla dimensioner.
Alla dimensioner?
Ja, alla rymd och tid. Alla dimensioner.
Mm. Okej. Okay.
Hela omgivningen.
Är det samma röst hela tiden eller är det olika röster?
I början var det olika röster när jag insjuknade 2012-2013 där. Då var det flera. Sen gick det över, då så var det bara den här rösten nu senaste tiden.
Okej. Och sen undrar jag, du var inne lite på det, men när säger den här rösten något om Olof för första gången?
Det var väl när jag var vräkt en gång.
Och när blev du vräkt då?
Jag har inga exakta datum i huvudet, men jag tror det var i februari. Jag kan ha fel. Jag minns inte riktigt när jag var vräkt.
Ja.
Jag har alltid trott att det var februari någon gång.
I februari någon gång?
Ja, det var jag trott. Jag vet inte exakt.
Nej. Okej. För jag vet att du har lämnat lite olika. Vi kan titta på det också då. Det är bild nummer 12 här. Då har du sagt lite olika saker i olika förhör. Då. I första förhöret, när du kommer in till polisstationen, då finns det antecknat då att du ska ha sagt i början av juni hörde du röster.
Okej.
Och sen...
men det var just, jag vet vad det handlar om.
Ja, jag ska bara säga klart. Sen, i nästa förhör så pratas det om att det var kanske i mars, april, maj, juni där.
Det var ju att jag var osäker med datumet.
Ja.
Och rösten var som mest intensivast i juni. Så jag hade juni på hjärnan hela tiden och det hände specifik grej i juni också. Och därför var det fastklistrat i huvudet att det var juni. Men sen insåg jag att det kan vara februari eller nu när jag har varit vräkt. Alltså, eftersom jag inte visste vilket datum jag har varit vräkt. Men juni var speciellt för det var intensivast.
Mm. Och vad säger då den här rösten om Olof?
Döda honom, annars kommer du dö.
Döda honom, annars kommer du dö.
Mm.
Och det är alltså detta som upprepas som ett mantra i Rasmus huvud efter att han kommit hem från en resa till Ungern. Han måste döda Olof, annars kommer han själv dö. Det är i början av juni och Rasmus berättar hur han på olika sätt försöker bli av med rösten. Bland annat genom att gå långa promenader. Men ingenting tycks hjälpa. I slutet av juni åker en av Olofs kompisar hem till Olofs lägenhet.
Berätta om, hur kommer det sig att du åker ut här till Lidingö?
Jag mässar honom på morgonen, att det var fint väder. Vi brukar höra sig mässa honom vid 9, han är alltid uppe tidigt. Och fick inget svar. Och så jag hade mina bonusbarn hemma. Och de skulle åka hem på söndagen och vi skulle hålla på att byta med bilar hit och dit. För vi skulle åka på semester på måndagen. Så väntade jag någon timme, så skickade jag ett mess igen och fick inget svar. Och det var på iPhone blir det ju blått när man messar till varandra. Men det var grönt och det tyckte jag var lite konstigt. Men sen så ringde jag någon timme efter det och då var det telefonsvar direkt. Vilket är jättekonstigt för han har aldrig telefonen avstängd. Men då tänkte jag att ja, den kan ju ha, batteriet har dött och den ligger på laddning och har inte startat den än. Liksom. Men så åkte jag till salongen och gjorde min bonusdotters hår. Och skickade mess igen. Och fortfarande grönt. Och sen ringde jag. Och sen var det klockan 1:30. Och det var fortfarande avstängt. Och då kände jag att jag måste åka dit och ringa på dörren. För att alltså, det händer aldrig att en söndag klockan 1:30 på dagen och vi inte har hörts. Det finns liksom inte. Och jag tänkte ändå att han kanske bara var ute eller något. Men det skulle varit konstigt också. Men jag vill åka dit och ringa på dörren i alla fall.
Mm. Åker du dit ensam?
Nej, jag har med henne. Men så jag tänker att jag bara ska upp och ringa på dörren. För jag har inte nyckel till honom.
Nej.
Så jag satt åt henne att sitta kvar i bilen. För jag tänkte att han kommer inte vara hemma. Liksom. Så sprang jag upp och kände på dörren. Den var öppen.
Och vad är det du ser här nu?
Jag öppnar dörren och ser det där målat på väggen. Det är det första jag ser. Och då tänkte jag, Olle, vad du hittar på nu då? Tänkte jag. Och sen så gick jag in. Och så låg han i vardagsrummet.
Målat på väggen, säger du? Vad är det som är målat på väggen?
En jättestor stjärna. Med något som går ner från den. Och typ så här piggar, så stod det AVE längst ner. Och så låg det något tyg, typ vitt tyg. Jag vet inte om det var vad det var för något, men det var vitt i alla fall. Som det var målat med.
Och vad tänkte du när du såg den här stjärnan då? Första du tänkte?
Jag tänkte inte så mycket på stjärnan. Jag tänkte bara på att det såg ut som blod. För man har ju sett filmer liksom. Men samtidigt så tänkte jag att det kan ju inte vara. Men det var ju första tanken.
Det var första tanken?
Ja.
Ja. Okej, okay. Ropar du någonting när du kommer in?
Nej.
Där? Du bara...
Jag gick in.
Bara. Du gick in?
Ja.
Okay.
Jag tänkte på att det inte var någon musik. Han brukar alltid ha musik på.
Ja.
Eller tvn på eller någonting.
Och sen rör du in något i lägenheten då?
Mm.
Vad är det du ser då?
Då ligger Olle på mage i en blodpöl.
Och i vilket rum ligger han?
Vardagsrummet.
I vardagsrummet?
Mm. Framför tvn.
Och är det på mage som han ligger?
Ja.
Mm. Och gör du någonting här på platsen?
Först jag står och tittar på honom.
Finns det... Kan någon ge en liksom?
Ja.
Behöver vi ha vatten?
Ja, tack.
Jag kan hämta lite vatten. Eller?
Nej, jag såg att han var död för han var grå.
Ja.
Men han blundade i alla fall. Och så gick jag fram till honom och la handen på hans axel. Men så, han hade ju tröja så flyttade den och la den på hans kind. Och han var alldeles iskall och hård. Och så sen backade ifrån och så ringde jag till 112.
Du ringde 112?
Mm. Men de hade hög belastning just då, så jag var god dröj, sa de.
När du ringde dem, var du inne i lägenheten då?
Ja, stod och tittade på Olle.
Okay. Hur lång tid tog det innan du fick prata med någon?
Jag vet inte. Det gick säkert fort. Jag har ingen aning.
Nej. Okej, och har du någon aning om hur lång tid tog det innan ambulans, polis kom dit?
Jag vet inte, men först så sa de att jag skulle börja göra hjärt- och lungräddning. Men jag sa att han är död, liksom. Jag ser det. Det finns inget att göra. Och då sa hon okej, lämna lägenheten, och de frågade först adressen. Och då fick jag kunde inte komma ihåg portnumret. Så jag var tvungen att springa ner i trappen och kolla. Och så sa jag det till henne då. Vad det var för adress, och sa hon lämna lägenheten.
Ja.
Ja, och sen och utanför så mötte jag en kvinna som jag kände igen. Som Olles, hon som har lägenheten, hennes mamma bor i samma fastighet. Och hon brukar ge bullar till Olle och han vattnar hennes blommor och sånt när hon är borta. Och så gick hon med hunden utanför och då började ropa och fråga om hon var Monas mamma. Hon skrek till henne att Olle var död. Och då var hon började, är du säker? Började hon fråga mig, och då var jag jätteosäker helt plötsligt. Så då gick jag upp till lägenheten igen och gick dit och la handen igen. Och ja, det var ju så. Men jag fick så här, tänk om han var lite vid liv.
Mm. Okej. Okay. Och sen kommer...
Ambulansen kom först. Och så visade jag dem till lägenhetsdörren.
Ja.
Och sen kom ju polis och allt sånt.
Polisen kom sen också?
Ja.
Mm.
Dagen efter, jag hör rösten fortfarande, känner mig förföljd fortfarande och allt är fortfarande kvar. Så jag lägger en lapp på dörren och säger att jag är på promenad, så jag gick på promenad. Sen var jag upphämtad. Sen berättade jag för min morbror vad som hade hänt. Och Och det är väl 24 timmar senare rätt exakt.
Okej. 28 juni då så har jag förstått att ni kommer att träffas här då. Du och Rasmus, berätta om det. Hur går det till liksom när ni kommer i kontakt med varandra den 28 juni och vad sägs och så vidare?
Det börjar med att min syster ringer. Hon har en sommarstuga lite längre bort från där vi bor och där har ingen rinnande vatten. Och hon säger att hon ska plocka upp Rasmus på vägen och undrar om hon kan komma förbi och fylla på sina dunkar med vatten. De kommer ut. Rasmus sitter kvar i bilen. Syrran kommer upp och pratar lite. Jag frågar syrran vad det är med Rasmus och hon säger att han inte mår bra. Så efter en stund så vinkar jag på honom att han ska komma upp. Och jag märker på Rasmus att han inte mår bra. Så jag tar han lite till sidan, nere vid garaget där vi bor. Och pratar med han. Och han säger att han har gjort något riktigt jävla dumt den här gången. Och jag frågar vad han har gjort. Och han talar lite osammanhängande att han inte vill berätta först. Men han nämner att han har mördat någon. Och målat pentagram eller som han beskrev det, på väggarna med blod.
Mm. Berätta lite mer, säger han mer? Mördat någon, säger du?
Alltså, haft ihjäl någon.
Ja.
Men han talar väldigt osammanhängande. Och det låter för bisarrt för att vara sant. Så jag tror att han har fått någon psykos av något slag.
Och du säger det låter väldigt osammanhängande. Men försök beskriva, säger han hur han har till exempel mördat någon?
Inte vad jag kommer ihåg. Alltså, han säger att han haft ihjäl någon och nej, men att han har gjort konstiga handlingar som målar med blod på väggen. Det är det jag kommer ihåg.
Mm. Okej. Okay. Har han sagt någonting, vad du minns nu, om varför han gör det här så att säga?
Ja, han sa till mig att han hade hört röster. Att det antagligen var han eller offret. Att han var tvungen att göra det.
Mm.
Men samtidigt så sa han att nej, jag nöjer mig så.
Okej. Okej, och du säger att det var osammanhängande här då. Ja. Hur reagerade du på det här som han sa då?
Ja, men jag blev självklart orolig. Och sa åt Rasmus, även om det är att han verkligen har begått det här som han säger att han har gjort, eller om han tror att han har begått det, så tycker jag att han ska gå till polisen och anmäla sig själv.
Mm. Och hur slutar det här då när de är ute och hämtar vatten då, så att säga?
Vi pratar lite mer Rasmus innan min syster kommer ner. Och jag säger åt Rasmus att inte berätta för syrran. Utan att han går och anmäler sig själv så fort det bara går. Och sen åker de iväg.
De åker iväg?
Ja.
Ja. Händer någonting mer den där på söndagen då? efter de har åkt iväg?
Ja, alltså jag tittade ju runt lite på nätet om det har begåtts någon mord i Södertälje. Eller i Järna eller Kvarn. Alltså runt om där vi bor. Men det fanns ingenting som jag typ reflekterade över. Samtidigt så kände jag lite vad jag har för skyldighet att informera polisen. För även om man inte hade begått eller har begått det så är han en samhällsfara i mina ögon. Men det jag fastnade för lite är att om jag har någon skyldighet att berätta för tredje part. Så jag ringde en vän som är jurist och frågade vad mina skyldigheter är.
Mm. Hade du någon mer kontakt med Rasmus den dagen?
Den dagen. Är det på söndagen här nu?
Det är fortfarande.
Ja, på söndagen. Ja, jag skulle åka in och titta till jobbet. Bara kolla så allt flöt. Och då var klockan på kvällen. Och när jag sätter mig i bilen så ringer jag min syster. Och då hör jag ju på henne att hon är helt tyst. Och då frågar jag om Rasmus har berättat. Och hon säger, ja, han har berättat.
Rasmus är först ovillig att bege sig till polisen, men övertygas av sin morbror. Och tillsammans åker han på söndagskvällen till Norrmalms polisstation, där Rasmus anmäler sig själv. Det har nu gått lite över ett dygn sedan Olof mördades, men bara några timmar efter att han hittades. Efter det sitter Rasmus frihetsberövad länge, och det kommer hållas en rad förhör med honom, där saker och ting kommer visas inte riktigt stämma överens med vad polisen under tiden hittar i utredningen.
Okej, så börjar den här rösten prata om Olof då, och du säger att du tog långa promenader och drack alkohol och så. Har du pratat med någon om den här rösten? Har du berättat för någon om den här rösten?
Det minns jag inte. Jag har berättat tidigare, alltså när jag insjuknade tidigare, så berättade jag det då, men inte om Olof tror jag inte. Inte vad jag minns.
Du minns inte om du har gjort det?
Nej.
Men kan du komma på om du har liksom anförtrott dig till någon, din mamma, din morbror eller någon person?
Jag berättade ju dagen efter för dem.
Ja, det förstår jag. Men jag tänkte innan det här sker då?
Nej, inte vad jag minns.
Nej. Du har ju svarat lite annorlunda i polisförhör kring de här frågan då. Har du ju fått frågor om den här rösten då. Och då har du fått en specifik fråga här som vi kan se i mitten då, på det jag klippt ut då. Berättar du för någon om den här rösten under den här tiden? Och då har du sagt inte vad du minns, det har du svarat här också då. Så har du fått en fråga till i det fjärde polisföret. Har du pratat med någon om det här? Och då svarar du direkt här, nej. Nej, efteråt berättar jag, men innan nej. Men jag önskar att jag hade gjort det, har du svarat då?
Ja, det är som jag svarar nu.
Ja, men jag menar, har du minst att du har pratat med någon? Med eller din pappa eller din förvaltare?
Nej, jag minns inte att jag berättar för någon.
Nej.
Det är som jag sagt.
Ja. Och då undrar jag, och säkert en del andra med mig, varför berättar du inte för någon om den här rösten som säger att du ska döda en viss person?
För det första är det inte socialt accepterat. Men huvudorsaken var ju att du vet, när man har, det är mer än bara rösten. Det är förföljelser och det är olika tankeverksamhet. Liksom. Så det infinner sig en stor rädsla. Liksom. Man är så utsatt. Inga murar runt om en. Och då att berätta för någonting, då kan det kännas som att man är på väg att dö. Att något dåligt kommer hända. Det har inslaget också.
Mm.
Och jag har inte berättat. Liksom.
Är det riktigt, Rasmus, att du vid den här tiden då, om det är mars eller april, maj, juni, att du hade en förvaltare och du hade kontakter inom psykiatrin under den här tiden?
Ja, jag har en förvaltare.
Ja, och psykiatrin, träffar du personer som jobbar inom psykiatrin?
Ja, jag har gått rätt mycket sånt där i mitt liv.
I de sammanhangen då, jag förstår att det kanske inte är socialt accepterat att prata med vänner och så, men i de sammanhangen, har du tagit upp det här med rösten och Olof?
Jag minns inte. Det är möjligt, men jag minns inte.
Precis, för vi har ju hållit förhör med folk som du har träffat och vi har tittat på psykiatrianteckningar och så. Mm. Och det finns inget antecknat om att du har sagt att en röst säger att du ska döda en viss person.
Mm. Okej.
Okay. Och då återigen, varför berättar du inte för de här professionella psykiatrikerna om de här, den här rösten?
Ja, det... När man har så här, vet du det... Jag har ju haft liksom... Allting kretsar alltid kring en sak. Att någonting har hänt och man måste förhindra. Eller bli besatt av en person som jag har varit besatt av Olof. Det kretsar alltid kring någonting. Och jag har haft sådana att kretsa runt någon annan. Alltså, det har hänt så många gånger tidigare. Så det är liksom inte... För jag visste ju inte att jag skulle döda Olof. Liksom, när jag hör rösten, det är inte det första jag tänker inte att jag ska döda honom. Jag försöker förhindra det liksom. Och då fanns det liksom ingen anledning att berätta för någon. Och jag var rädd. Jag var rädd att berätta. Så där liksom.
Mm.
Så det är det enda jag kan förklara det som. Det är invecklat.
Ja, för jag tänkte du kanske kunde ha fått hjälp där då inom psykiatrin.
Ja, det är mycket man skulle kunna ha fått. Sen bara.
Du, sen skulle jag vilja höra, hör du den här rösten nu?
Nej.
Den hör du inte?
Nej.
Har du hört den här rösten under själva utredningen? Du har ju varit häktad nu i så att säga 3,5 månad, snart 4 månader. Har du hört rösten under förundersökningen?
Ja. Det var inte bättre förrän jag kom in på akutavdelningen på Huddinge. Som det varit bättre. Jag började med Haldol och lite annat sådär. Och du... få lugn tillvaro. Det var det som var bättre. För jag inte kunnat landa innan. Mm. Sen nu har jag kunnat landa lite grann och sånt där. Då har det varit bättre. Men jag har fortfarande andra bekymmer som förföljelse och alla andra problem är kvar liksom. Och sådär.
Du, under de här 14 timmarna ungefär som det har varit polisförhör med dig, har du hört rösten då så att säga, när ni har suttit i den här förhörssituationen?
Jag minns inte, det var så länge sedan.
Ja, för det finns inga antecknat om det i förhören i alla fall, att du har sagt det så att säga.
Okej.
Okay. Okej, okay, vi släpper det där med rösten då och så går vi in på kontakten med Olof då. Och då har ju du berättat om den här rösten då som säger att Olof måste dö, och annars, som jag tolkar, döda honom, annars kommer du själv dö då.
Mm.
Kan du berätta om hur kommer du i kontakt med Olof nu då, alltså här i 2015?
På Facebook.
På Facebook?
Mm.
Ja.
Så fick jag hans telefonnummer. Okay. Så ringde han mig.
Innan vi kommer in på Facebook där, har du så att säga gjort några sökningar efter honom på något sätt?
Ja, jag minns inte exakt. Jag minns inte exakt.
Nej.
Vad det var för sökningar. Men jag har försökt få tag på honom. Och...
Är det riktigt att du har en dator?
Ja.
Vi tittade ju på en bild här och nu är vi framme i den här presentationen, bild nummer 16 ska jag säga då. Och det är en bild från en dator som togs hemma hos dig i din, på Tegvägen då. Känner du igen den här datorn?
Ja.
Är det din dator?
Ja.
Mm. Och i den här datorn så har vi ju, jag gick igenom det på förmiddagen. Vi har ju hittat en del sökningar där då,
ja,
på Olof. Är det du som har gjort de här sökningarna?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Ja.
Det finns anteckning om Lexbase. Känner du till Lexbase, vad det är för någonting?
Ja, lite grann.
Kan du ha gjort en sökning på Olof där?
Jag minns inte.
Nej. Fräscha upp ditt minne här lite grann då. Så har vi ju, och det här gick jag ju igenom tidigare också då, den 3 juni. Här är från din dator då.
Mm.
Att du ska ha sökt på Olof då. Du ska ha sökt på vägen i Lidingö. Lexbase. Det är bild nummer 17 vi tittar på nu då. Känner du igen de här sökningarna?
Ja, men jag vet inte vad du försöker komma fram till. Liksom. Det är klart att jag har haft kontakt med honom.
Ja, jag bara ställer frågor om det är du som har gjort de här sökningarna.
Jag kan inte komma ihåg allting som jag sökt.
Nej, precis.
Men jag förstår inte vad du försöker komma fram till. Det är klart att jag har haft kontakt med Olof.
Ja, precis. Jag vill bara, jag tror det är många här som vill veta.
Jag fick tag på hans namn och vi har kontaktat honom. Och
ja.
Vi har haft kontakt och punkt slut.
Ja, det är inte bara punkt slut. Så att det är också sökningar här då på hans Facebook.
Ja. Okay.
Gjorde du sådana sökningar och letade efter honom?
Jag kan inte minnas det.
Du minns inte det just nu? Nej. När du söker här, vi kan ju se i din dator att du har gjort sökningar på Olof 3 juni då. Och så tittar vi på bild 19 och där cirka 40 minuter efter att du har sökt på Olof här så gör du en sökning på Cutthroat.
Ja, det är möjligt.
Ja, varför gör du det då?
Jag vet inte, jag var inte... Jag var liksom förvirrad, sinnesförvirrad, jag vet inte.
Du vet inte? Nej.
Sinnesförvirrad är vad Rasmus ofta hävdar att han var vid den här tiden. Och det stämmer väl att Rasmus under lång tid varit i dåligt psykiskt skick. Han kom i kontakt med barnpsykiatrin redan som 11-åring och ansågs då ha ett autismliknande tillstånd. Han kämpar mot ett alkoholmissbruk och åker in och ut från olika psykiatriska kliniker. Han är en trasig själ, men det fanns aldrig något uppsåt att mörda Olof, hävdar han. Men, inte nog med att Rasmus sökhistorik visar något annorlunda. Där sökord som cutthroat och ett aktivt sökande på uppgifter om och kring Olof blir intressant. Uppdagas det även andra uppgifter som visar på att det kan finnas motiv för Rasmus att vilja mörda Olof.
Du, bara lite kort sen om Rasmus person så att säga. Har du hört honom säga någonting om homosexuella?
Ja, alltså, han har ju slängt ut sig kommentarer om homosexuella i negativ bemärkelse.
Kan du utveckla det lite grann? På vilket sätt så att säga?
Nej, men när man har pratat så har det ju varit deras fel. Om det är något som inte är enligt Rasmus.
Deras fel, de homosexuella?
Homosexuella invandrare, alltså en generalisering.
Okej. Mm. Du har ju känt Olof i 12 år, sa du.
Mm.
Hur är det med hans sexuella läggning?
Han är homosexuell.
Han är homosexuell.
Mm.
Vet du om han hade något förhållande vid den här tiden?
Nej, alltså inte en pojkvän liksom.
Inte en pojk?
Nej.
Nej, inte en fast relation så. Där sitter ju Rasmus.
Mm.
Har du träffat på honom tidigare?
Ja, en gång.
Berätta om den gången.
Ja, det var ju, jag har ingen koll på tiden, men jag vet ju nu att det ska vara 2 år sedan. Och då var jag och en kompis på salongen efter jobbet och drack vin. Och så kom Olle och Rasmus dit och drack vin med oss och ja, hade trevligt typ. Och sen kom en gemensam kompis och körde hem dem till Olle.
Okej, så de kommer dit tillsammans då?
Mm.
Och vad fick du för intryck av deras relation då?
Nej, alltså, ja, de umgicks ju liksom. Och, ja. Ja, de umgicks.
De umgicks, ja.
Ja.
Man kan ju umgås på lite olika sätt.
Ja, ja, nej men alltså, det var väl, ja, alltså, det var ju inte en pojkvän eller någonting sånt.
Nej.
Nej, så att det var väl... Ja, en sexuell relation liksom.
En sexuell relation?
Ja.
Eh,
Kan du berätta om liksom första gången ni träffade varann? När var det? Hur kände ni varann liksom?
Vi träffades på en uteservering 2013 eller någonting.
På en uteservering?
Ja.
Var det på... Vilken årstid var det som ni träffades?
Jag tror det var på sommaren.
Sommaren?
Jag vet inte riktigt.
Ja. Okej, den här kvällen då, ni träffas på den här uteserveringen. Händer det något mer på kvällen sen?
Ja, jag åkte väl hem till honom.
Du åkte hem till honom?
Ja.
Och vad gjorde ni där då?
Drack vin, pratade, jag minns inte.
Drack vin, pratade.
Ja.
Mer då?
Kom inte ihåg.
Kom inte ihåg?
Nej.
Nej, men du har ju hört av polisen om det här. Ja. Jag vill inte lägga orden i mun så att säga på det. Men...
Jag har varit där flera gånger.
Ja.
Vad som har hänt exakt varje gång, det vet jag inte liksom.
Nej. Om jag ställer en specifik fråga då. Hade ni sex då den här kvällen?
Ja, vi har haft en kväll. Men jag kommer inte ihåg om det var just den kvällen. Vi har haft det.
Ni har haft sex?
Ja.
Mm. Men du minns inte nu om det var just den kvällen?
Nej,
eller?
Precis.
Okej. Okay.
Åklagaren har skäl att återkomma till frågorna kring Rasmus sexuella läggning. Men vi hoppar fram och hör Rasmus berätta om vad han gör strax efter han mördat Olof.
Du, när du går därifrån då och lämnar lägenheten, var det någon tvekan om att Olof var död då?
Ja, jag tänkte inte på det.
Du tänkte inte på det? Kollar du om han levde på något sätt?
Nej.
Det gjorde du inte heller?
Nej.
Och sen tänkte jag börja komma in på slutet här då, efter händelsen då. För då åker du ju in, åker tillbaks till Södertälje då.
Mm.
Och vad gör du när du kommer hem till Södertälje då?
Går ut i skogen.
Ja, och vad gör du där?
Bränner upp allting.
Bränner upp allting?
Med tändsticksasken som jag hade hittat.
Med tändsticksasken? Och vad hittar du den, sa du?
Hemma hos Olof.
Hemma hos Olof?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Okej, så visste du redan när du var hos Olof att du skulle elda upp allting?
Nej, det kommer senare. Det var det tändsticksasken jag tog från Olof som jag använde för att starta elden.
Men varför tar du en tändsticksask från honom då?
Jag vet, den bara låg där så jag bara tog ner den.
Röker du själv eller?
Nej.
Så du, egentligen har du ingen användningsområde för någon tändsticksask?
Nej, jag bara tog den.
Du bara tog den. Och varför eldar du upp de här sakerna då? Mobiler, eller Olofs mobil, dator, kläder och så vidare.
Jag skulle ha med mig dem till lägenheten först. Men sen så tänkte jag, jag vill inte ha kvar det här. Så jag gick direkt till skogen. Men så tändsticksasken låg i väskan redan. Så gjorde jag upp en eld och brände upp allting.
Men du, är det inte så att du redan i början på juni planerade att förstöra de här sakerna?
Juni?
Ja.
Varför undrar du det?
Därför att vi har ju tittat på din dator och vilka sökningar du har gjort.
Ja, bränna hårddisk och sånt där.
Ja.
Det var för min egna data. Min data är egentligen sönder. Så tänkte jag slänga den, då måste jag rensa hårddisken. Och samma sak med min telefon, man måste ta bort, radera hårdisken. Så kollade jag på hur man skulle göra det. Så att när man ger bort datan eller kastar den så ingen kan komma åt.
Mm. Jag har ju det här bild 84 då. Hur förstör man en hårddisk? Det handlar inte alls om Olof, utan det handlar om din dator som du ska förstöra.
Ja, det var redan trasig. Men det borde ni ha märkt, de som använder den.
Ja, men den var ju uppenbarligen inte förstörd nu så att säga. Den hittades ju i din bostad.
Ja, jag skulle göra det mycket senare.
Du skulle göra det senare? Ja. Okej.
Okay. I samband med Azov-bataljonen där som jag sökte på förut.
Mm-hmm. Sen har vi nästa bild, bild 85. Då har du sökt på förstöra mobil.
Ja, min mobil alltså.
Du ska förstöra din egen mobil.
Ja.
Har du förstört någon av dina egna mobiler?
Nej, jag har inte hunnit.
Du har inte hunnit det?
Nej.
Du, fanns det något besvärande om dig eller på dig på de här apparaterna? På Olofs mobil eller på hans dator?
Jag vet inte.
Du vet inte?
Nej.
Kan det ha funnits några bilder på dig? Har han i något sammanhang tagit några bilder på dig?
Det har han säkert, jag vet inte.
Så det var inte det då som gjorde att du förstörde de här sakerna? Den här lappen har vi redan pratat om. Så den hoppar vi över då. Men vi kan väl prata lite mer om den här kniven. Du har ju berättat om hur det gick till och så vidare när du fick tag i det. Men jag har en fråga här. Varför väljer du att kasta den här kniven ut i sjön här då?
Ingen annan skulle skada sig på den.
Att ingen skulle skada sig på den?
Mm. Jag tog den från papperskorgen.
Okay.
Folk kan skära sig om de letar efter burkar eller någonting. Så när jag gick en promenad så kastade jag den i vattnet.
Okay. Ja, så har jag bara lite frågor kring motiv och sådär då. Och då återigen, är det riktigt att ni har haft en sexuell relation?
Mm.
Och Hur många gånger, återigen, har ni haft sex?
En.
En gång? Och det var...
Jag kommer inte ihåg liksom vilken.
Men var det nu i 2015 eller var det tidigare?
Tidigare.
Minns du om du har fått frågor om det här med sexuell relation i polisförhör?
Ja.
Minns du vad du har svarat då?
Att jag har haft sex med flera.
Ja, jag tänker när du, om du har fått frågor kring om du och Olof har haft sex. Först förnekar du, ja.
Mm.
Minns du hur många gånger du har förnekat det?
Nej, jag vet inte.
Nej. För jag tycker det här är lite viktigt, så jag skulle vilja avslutningsvis peka på saker. Så får du kommentera här om det är korrekt eller inte då. Redan i första förhöret, då har du fått frågan om ni har haft en sexuell relation. Och då har du svarat att Rasmus uppgav att Olof ville det när de träffades, men att Rasmus inte är homosexuell. De blev vänner istället.
Mm.
Kommer du ihåg att du sa så?
Mm.
Varför sa du det då?
För jag tyckte det var oviktigt.
Du tyckte det var oviktigt?
Ja, liksom. Jag behövde inte ta upp.
Ja, sen i andra föret så får du en direkt fråga. Har ni haft något sexuellt utbyte med varandra tidigare? Och då har du svarat nej. Och då säger förhörsledaren ingenting. Nej. Och då vill du inte kommentera det, säger du också.
Mm. För jag tyckte det var oviktigt.
Du tyckte det var oviktigt. I tredje föret så frågar man dig också om det här. Om sexuell relation. Och då har du svarat att det stämmer inte. Vi hade aldrig sex.
Mm. Men det hade vi.
Men det hade ni, ja. Och så fortsätter man i fjärde förhöret då. Och då lägger man fram också ganska mycket bevis från polisens sida att ni har haft sex.
Mm.
Och jag ska inte trötta med att gå igenom hela förhöret. Men till slut får du frågan. Så har ni aldrig haft någon sexuell kontakt överhuvudtaget? Nej, ni har aldrig haft sex. Nej, vi har aldrig haft sex. Nej, svarar du då.
Mm.
Varför ljuger du här för polisen?
Jag tyckte det var oviktigt. Det är respektlöst både mot Olof och mig att dra upp sådana här saker.
Aha. Sen kommer det då, och det är precis som du säger då, att ni hade sex tillsammans. Så det är ju det du har berättat här då.
Mm.
Och det är du som påkallar ett förhör, och det kommer hållas den 30 juli då. Det är det femte förhöret. Varför tyckte du det var viktigt att då berätta om att ni hade haft sex?
Ja, jag vet inte. För att klarlägga saker som folk har påstått.
Mm. Är det riktigt att du under tiden 2013 hade sex med killar?
Ja.
Hur många uppskattningsvis killar hade du sex med?
Sju.
Sju?
Ja, ungefär.
Okej. Olof, var han den första kille som du hade sex med?
Ja, jag minns inte riktigt. Jag vagar minnesbilder.
Fast jag tänker att man kanske borde minnas det. Hur skulle du själv vilja beskriva dig? Är du homosexuell eller?
Heterosexuell.
Du är heterosexuell. Och då tänker jag så här, att om man har en homosexuell kontakt, då kanske man minns den första gången.
Nej, jag har aldrig tänkt så. Jag har varit full också. Så jag har aldrig tänkt på det.
Så du minns inte din första homosexuella kontakt?
Nej, inte vid tillfället, nej.
Kan det ha varit Olof?
Ja, jag vet inte. Jag är osäker på det där. Okay. Jag har haft sex med ungefär 7 stycken.
Det här med att du har haft sex med killar, är det någonting du är stolt över eller skäms över, eller hur ser du på det?
Jag bryr mig inte så mycket.
Du bryr dig inte så mycket om det?
Nej.
Den bilden får man ju inte riktigt när man ser hur du har svarat i de första 4 polisförhören.
Ja, men det har ju med något annat att göra. Det har ju med integritet att göra.
Aha. För du får ju den här frågan som jag nyss ställde i polisförhör också. När du ser tillbaks på de här tillfällena som du haft sex med killar, är det någonting som du tycker är genant eller som du skäms över? Det var den frågan jag ställde också till dig nu. Eller hur tänker du idag på det? Ja, lite kanske. Hade jag kunnat göra det ogjort, så hade jag gjort det ogjort. För att jag, så känner jag nu alltså.
Mm.
Är det en riktig beskrivning som du har svarat här i polisen?
Ja, det är väl så ungefär.
Har du mått dåligt av det här, att du har haft sex med killar?
Nej,
Det har du inte?
Nej.
Vad tycker du om homosexuella allmänhet?
Jag bryr mig inte. Det är en icke-fråga för mig liksom.
Det är en icke-fråga?
Ja, det existerar inte i min värld.
Okej.
Och nu har vi Rasmus berätta vad som hände lördagen den 27 juni då han bestämde sig för att åka hem till Olof.
Och vad händer här i lägenheten då? Han öppnar dörren. Hälsar, vad gör ni?
Hälsar.
Mm.
Så gick jag satt mig vid köksbordet.
Vad gjorde ni här då när ni satt vid köksbordet?
Vi satt och pratade. Och han var rätt drivig till att ha sex på en gång. Men så kände inte jag. Och vi pratade och helt enkelt, jag hörde rösten, som jag sagt. Det var ju kvar där och så fick jag tunnelseende. Det var suddigt runt om när jag kollade. Och rösten sa åt mig, gör det nu, annars kommer du dö. Döda honom nu, annars kommer du dö. När jag varit uppjagad eller vad ska man säga, inombords. Och rösten sa, döda honom. Och när jag gick ut och rökte så högg jag honom i nacken.
Okej. Tror du han märkte att du kom så att säga upp bakom honom med kniven?
Jag har ingen aning.
Men jag tänkte, sa han någonting? Minns du det? Att han liksom...
Nej, jag hörde ingenting.
Ingenting? Vad du kommer ihåg?
Nej, bara rösten. Sen var han, om han har sagt någonting så minns jag inte.
Så du har ingen minnesbild av att han skrek eller något sånt där?
Nej.
Vad är ditt syfte då när du hugger honom i nacken här och skär av halsen? Vad tänker du?
Jag vet inte, det bara skedde.
Men du har ju pratat om
rösten. Det är på automatik liksom. Rösten var där och sa döda honom nu, annars kommer du dö. Och det bara hände liksom. Det var som en robot liksom bara gick. Det går inte att förklara.
Nej. Var det för att få stopp på rösten? Är det så jag ska förstå det? Eller?
Ja. Okay. Allting skulle bli bra, men det vart inte.
Du berättade att du tog emot honom, som jag förstod det, när du hade skurit av han halsen här. Varför tar du emot honom?
Det bara skedde av ren reflex och respekt för honom. Jag var så respektlös och låta han falla ner till golvet och slå i huvudet. Och det var av ren reflex som jag tog tag i hans axlar. Och följde han neråt liksom.
Mm-hmm.
Och det gick rätt fridfullt till.
Så det var inte för att undvika en kraftig duns här i golvet så att grannar skulle höra någonting?
Nej.
Nej.
Jag visste inte vad som skulle hända.
Okej. Fick du något blod på dig här då? Det är ju ganska blodigt som vi kan se på bilderna.
Jag fick lite på tröjan.
På tröjan?
Ja, t-shirten.
Efter själva dödandet då. Jag hoppar fram lite här. Vad händer då? Du har varit inne på det när du har berättat själv. Men lite mer detaljer nu. Vad händer direkt efter dödandet då?
Jag målar på väggen. Ja, jag målar på väggen. Sen torkar jag av mig. Så gick jag ut.
Mm. Men nu blev det väldigt kortfattat tycker jag. För att du har berättat lite mer att du har gjort andra saker också.
Ja, det är jobbigt att tänka på.
Jag förstår att det är jobbigt att tänka på. Men jag vill att du försöker komma ihåg. Okej, vi börjar med direkt då. Så att säga, måla på väggen då. Du har berättat något annat också att du har gjort med blod.
Drack blodet,
jag har berättat tidigare.
Mm.
Kan du, vi börjar med det då. Hur drack du av blodet?
Från handen.
Från handen?
Mm.
Kan du beskriva då, hur gör du det så att säga?
Jag skopade upp blod med handen och drack.
Mm. Och varför skulle du dricka av hans blod då?
För jag fick för mig att det var det som skulle göras för att allting skulle försvinna.
Vad är det som ska försvinna?
Förföljelserna, spioneriet, rösten, allting ska försvinna fick jag för mig.
Du fick för dig det? Det är någonting du själv liksom får för dig då?
Ja, antagligen att det kommer upp i huvudet.
Okej.
Okay. Det är det som anledningen till att jag dödade honom, för att allting skulle bli bättre.
Så det är inte rösten som har sagt att du ska dricka blodet då?
Det är mer som en upplevelse. Det är mer än bara rösten. Det är som pentagrammet sa det på vägen dit. Fick jag för mig.
Mm. Som jag har tolkat tidigare för så har du berättat på ett annorlunda sätt när du säger hur du drack av blodet då. Finns på sidan 517-527. Jag har inte de bilderna framme här nu. Men då ska du ha använt ett tygstycke, någon trasa.
Ja, men det hade inte någonting med drickan att göra. Det var det tygstycket jag målade på väggen med. Jag hade det i ena handen när jag skopade upp blodet i den andra handen.
Mm.
Det står det menat. För jag drack ju från handen.
Mm. Och sen har du sagt... Vi kan plocka fram de här, för de finns på samma sida. Jag tycker det här är lite intressant eftersom det är lite andra uppgifter då. Du har ju fått, Rasmus, en hel del frågor om de här, det här drickandet och så. Du kommer in på det här med trasa då, att du tog trasan för att skopa upp blodet med.
In i handen, så här.
In i handen? Okej. Och sen har du svarat då att du fick den här frågan av mig nyss, och då svarade du då att du fick för dig att förföljelsen skulle ta slut. Men här har du svarat att just för att rösten sa åt mig. Det tycker jag är en liten annan sak så att säga. Ja, det var instruerat, har du svarat här, av rösten.
Ja, det var ju det. Men det var ju ett annat ord bara.
Okej. Okay. Så du menar att det ungefär...
Allting med förföljelsen och spioneriet skulle sluta. Det fick jag för mig från första början. När rösten kom till mig.
Okej.
Okay. Det är så jag menar. Det är bara klivande av ord där.
Ja, nej, men nu, det är bara viktigt att få fram vad som gäller. Liksom. Vad du, din uppfattning här då?
Efter mordet på Olof stannar Rasmus kvar i lägenheten och tar bilder med sin mobil på Olof och runt omkring på mordplatsen. Rasmus har inget svar på åklagarens fråga om varför han tar bilderna och säger att han bara ville ha dem. Det är alltså oklart varför han vill ta bilder, men han raderar dem sedan från sin mobil innan han överlämnar sig till polisen och berättar aldrig själv om att han har tagit dem. Sen vill åklagaren få en klarare bild över vad som var planerat sedan innan och vad som skedde i stundens hetta, eller vad som var en uppmaning från rösten.
Är det verkligen så att du har druckit av blod?
Ja.
Det är så?
Ja.
Okej. Hade du planerat att dricka av blodet redan innan du kommer dit?
Nej, det kom när rösten kom och jag såg blodet. Så fick jag en upplevelse att jag måste göra det.
Då får du en upplevelse att du måste göra det?
Ja.
Okej. Okay. För du har ju planerat ganska mycket annat som vi kan se. Återigen den här anteckningen då. Nu är jag framme vid bild 62.
Mm.
Du har ju planerat saker kring olika saker här då. Men det står ingenting om blod.
Nej, det kommer ju i samma stund som det hände.
Okej.
Okay. De där uppenbarelserna fick jag ju på tåget dit. Som det så skrivet där tiden. På vägen dit. Drickande för blodet kom efter. Alltså samma stund som jag såg blodet så visste jag att jag skulle göra det. Liksom.
Mm. Och nu när vi är inne på den här anteckningen då. Det står ansikte här. Kan du förklara det? Varför har du skrivit ansikte?
Rösten sa åt mig att skära av ansiktet.
Rösten sa åt dig att skära av hans ansikte?
Ja, jag gjorde aldrig det för när det hände så kände jag att det var nog. Jag kunde inte göra det. Jag fick en upplevelse av att det var nog när jag kände att det räckte. Så gjorde jag inte det. Men rösten sa åt mig att jag skulle göra det på vägen dit.
Och då skrev du ner det?
Jag såg det framför mig och rösten sa det.
Ja.
Så
Så tanken var att du skulle skära bort Olofs ansikte?
Ja, rösten sa det. Men jag gjorde aldrig det.
Ångrar du att du inte gjorde det?
En stund gjorde jag det, ångrar, men inte nu längre.
Nej. Alltså, sen, ja.
Nej, kan du ställa den här frågan igen? Jag tappar bort mig.
Jag frågade om du ångrar, du har fått frågor om det i polisför, om du ångrar att du inte skar bort hans ansikte.
Jag ångrade inte först, men sen nu på senaste tid ångrar jag. Alltså, jag ångrade då, nu tappar jag bort mig själv, jag tog nyss medicin i försäkta. Jag ångrade inte i början, en tid efter. Då ångrar jag mig att jag inte hade druckit, jag ångrar att jag inte hade druckit. Men nu så ångrar jag mig att liksom, nu, jag vill inte dricka blodet. Förstår du?
Mm.
Jag har lite invecklat där, men jag tappar bort med orden.
Ja, nej, men det, jag tror jag förstår.
Jag ångrade inte i början.
Nej.
Eller jag ångrade i början att jag inte ska ha det. Men sen så ångrar jag mig. Eller,
vi släpper det där med ansikte då. Men du har
tappat tråden.
Ja. Du har ju också skrivit i din anteckning pentagram.
Ja.
Och vi kan ju se att du har målat ett pentagram här på väggen också då. Varför ritar du det här pentagrammet?
För rösten sa det pentagram. Och jag såg en bild framför mig hur det skulle se ut. Då visste jag att jag skulle göra det och det gjorde jag.
Mm.
Men ansiktet gjorde jag inte, för det var för mycket. Jag kände att det var nog nu.
Förutom på väggen, ritar du pentagram någon annanstans också?
På golvet.
På golvet? Mm.
Samma plats som jag drack blod ifrån.
Det står något slags skrivet under det här pentagrammet också. Kan du förklara, vad står det här?
Ave Satana.
Ave Satana?
Ja.
Okej. Och varför, du säger att det är rösten, men vad symboliserar det här pentagrammet för dig?
Djävulen, Satan.
Känner du till satanistbibeln?
Ja.
Har det här med den bibeln att göra på något sätt?
Nej, ingenting. Det har att göra med att jag har länge haft föreställningen om att Satan har haft inflytande på mitt liv väldigt länge. Sedan 2011-2012. Och jag har haft den upplevelsen att den kraften har förföljt mig och gjort mitt liv odrägligt liksom. Och det är därför jag gjorde det. För att försöka få det att sluta. Men det är ingenting med satanistbibeln att göra.
Vi har ju tittat också lite på bilder från din egen bostad då, där vi hittades en t-shirt med någon symbol och så.
Ja.
Okej. Okay. Men vad symboliserar den där för dig då?
Satans tecken.
Satans tecken. Och det här halsmycket då som finns?
Ja. Det är samma.
Det är samma. Okej. Så de här målar du och det var instruerat av rösten då?
Ja.
Okej. Sen har du berättat att du gjorde saker direkt efter du hade... Du sa det själv här. Efter du hade knivskurit Olof så gjorde du någonting. Förutom det här. Du gick ut i badrummet och gjorde någonting.
Ja, torkade av händerna.
Ja. Torkar du av något mer än händerna?
Nej, inte vad jag minns.
Gjorde du någonting med kniven?
Jag sköljde väl av den också.
Sköljde av kniven, ja. Okej, förutom då att rita de här pentagrammen och tvätta av dig då... Gjorde du någonting mer?
Vad sa du? Någonting?
Ja, förutom att måla pentagram, tvätta av dig, tvätta av kniven. Gjorde du någonting mer i lägenheten?
Tog vi datan och gjorde.
Ja.
Telefonen.
Men varför tar du med de här sakerna då? Jag kan förstå att man kanske byter kläder och så, men hans dator och mobil, varför tar du med dem?
Jag hade fått för mig det bara.
Fått för dig?
Ja, jag fick för mig.
Och varför har du fått för dig det då?
Jag har ingen svar.
Är det någonting som kommer från rösten det här, eller är det något du bara får för dig?
Kläderna fick jag bara för mig.
Kläder fick du bara för dig? Och med mobil och datorn undrar jag nu om. Ja. Varför just mobil och dator?
Jag vet inte.
Du säger nu att du inte vet, men du har ju fått frågor kring det här i polisför. Då har du berättat lite utförligare. Minns du vad du har sagt där?
Ja, ifall han skulle vakna till liv.
Precis.
Ja, det är därför jag tog den. Jag vet inte hur jag tänkte.
Nej. Och sen har du sagt i ett annat förhör att det gav en inre ro, har du varit inne på också.
Ja, i hela situationen gjorde det.
Mm. Och så i tredje föret så pratar de om uppenbarelse igen då.
Och det som jag fick på tåget där.
Mm. Och sen är du tillbaka i fjärde föret om det här med ifall han skulle vakna till liv och ringa efter hjälp då.
Mm.
Och ja, du får ytterligare fråga. Men det här har alltså ingenting med rösten att göra?
Vadå?
Det här med att... Ja, du har aldrig sagt... Jag har gått igenom alla polisför. Du har aldrig sagt...
Det var för att han skulle vakna upp, som du sa.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så tog jag.
Men hade du planerat redan innan du åker dit att du skulle ta med dig de här sakerna?
Nej, det var väl på tåget som jag fick upp en bar sen. Jag skrev ner det.
Så är det det här anteckningen betyder, att du ska ta med dig mobil? Är det Olofs mobiler du pratar om här i anteckningen då? Eller?
Min telefon också.
Det är därför det står mobiler då?
Ja, jag har min telefon i väskan.
Och datorn? Det är hans dator alltså?
Det tror jag, vet inte riktigt. Jag vet inte hur jag tänkte.
Nej, för du hade väl
inte... Ansikt och pentagram minns jag mest.
Ja, just det.
De andra har inte så bra minne.
Nej. Du, den här anteckningen som vi kan se längst upp till höger, den är raderad.
Mm.
Varför raderar du den anteckningen då?
Jag raderar de flesta anteckningar.
När de är utförda då, eller hur då? Är det därför du raderar dem, eller?
Jag hade ju någon annan också, koder och sånt, som jag tagit bort.
Okej. Okay. Du, när du går därifrån då och lämnar lägenheten, var det någon tvekan om att Olof var död då?
Ja, jag tänkte inte på det.
Du tänkte inte på det? Nej. Kollar du om han levde på något sätt?
Nej.
Det gjorde du inte heller?
Nej.
Och gällande vad som är planerat och inte, så blir Rasmus sökhistorik mer och mer intressant.
Har du tänkt länge på hur du skulle döda Olof?
Nej, tanken var aldrig att döda honom från början liksom. Jag försökte förhindra det, men det gick inte.
Nej.
Jag hade aldrig tänkt på sådär liksom.
Men jag misstänker att du inte har dödat någon annan människa tidigare, eller?
Nej.
Nej. Och då tänker jag, har du funderat på vilka sätt man kan döda någon då?
Nej.
Nej. Vi har ju gått igenom en hel del kring liksom din dator.
Mm.
Och en av de saker som du har sökt på, det är ju cutthroat. Och det var jag inne på tidigare också.
Mm.
Och det är ju precis det som händer här. Varför söker du på det här ordet då? Ja. Har det någonting att göra med den här händelsen med Olof?
Nej, jag tänker inte på det sättet. Liksom. Jag gjorde en massa andra sökningar som inte har med den här saken att göra också.
Ja.
Och Sonius och sånt där. Och det var därför jag sökte på Kumlabunken, för Jonas och Sonius satt ju där. Och sen Majlo Mijajlovic vart ju förflyttat till en rättspsykiatrisk. Och det var därför jag sökte på det, för jag var intresserad av det, för det stod i Aftonbladet här för mig.
Mm.
Så under samma period som Rasmus söker på uppgifter om Olof och på Cutthroat, söker han även på information om två andra mördare. Den främlingsfientliga så kallade lasermannen John Ausonius samt på Mikhailo Mikhailovich. Den sistnämnda använde också kniv för att hugga sitt offer till döds, som var den dåvarande utrikesministern Anna Lind. Även han berättade hur han blivit uppmanad av röster till att utföra dådet. Och Mikhailo dömdes till en början till rättspsykiatrisk vård och inte till fängelse, just på grund av sin sinnesförvirring. Men Rasmus söker vid den här tiden även på något som kallas Sentry Killing Techniques, och sentry betyder i militära sammanhang vakt eller en vaktpost. Och för att döda sådana finns en teknik där man smyger upp bakifrån och skär halsen av dem. Alltså på väldigt liknande sätt som Rasmus mördar Olof på.
Taking out sentry har du sökt på.
Ja, det är vaktpost, det är militära sammanhang.
Human anatomy, jag har svårt för det där ordet. Organs.
Ja. Jag kommer inte ihåg att jag sökt på den.
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Nej. Och sen då flera gånger på det här sentry killing techniques.
Ja. Det är ju samma sak.
Mm. Och det visar ju en sån här bildsökning hur det ser ut. Är det det här du menar när du smyger upp bakifrån då på vaktposter och så?
Ja.
Skulle du vilja säga att det var på det här sättet du tog livet av Olof också?
Nej, jag högg bara. Jag tog inte tag i honom med någonting, jag högg bara i nacken.
Du högg i nacken och gjorde sen då?
Drog ut den, sen föll han ner till, då hjälpte han ner till golvet.
Mm. Det här då, den 6 juni på nationaldagen. How long does it take to die from throat cut?
Ja, det har ju med de militära grejerna att göra.
Ja, så det är ingenting med Olof att göra?
Nej. Så ser inte jag det.
Nej.
Även fast jag kan tycka så ser inte jag på det.
Och jag fattar inte riktigt.
Samma sak som i Kumla bunkern. Jag sökte där för att Jonas Soner satt där. Majlom Jalovi vart förflyttad därifrån till psykiatrisk avdelning. Vart intresserad av det.
Men varför gör du alla de här sökningarna då? Jag förstår inte riktigt.
Jag är intresserad.
Du är intresserad av sånt här?
Ja. Mm. Jag har ju sökt på knivar och allt möjligt tidigare.
Ja, precis.
Ja, även fast jag sökt på knivar, jag är fascinerad av knivar. Men det har ingenting med dödandet att göra. Och det har ju skett innan jag såg kontakt med Olof.
Mm. Men de här sökningarna görs ju i samma tid som när du också söker på Olof.
Ja, jag sitter vid datorn varje dag.
Mm. Okej. Okay.
Åklagarnas slutpläderingar spelas inte in under rättegångsförhandlingar. Men Sveriges Radio var på plats under rättegången och intervjuar åklagare Per Andersson som kortfattat beskriver sin syn på åtalet.
Det är ju en gärning som jag menar har planerats under ganska lång tid och som genomförs på ett väldigt försåtligt och brutalt sätt. Ja, jag menar att han får till den här träffen under förevändning att de ska ha sex, vilket absolut inte är hans tanke. Och när han kommer dit så mördar han honom på ett väldigt brutalt sätt.
Hur ser den åtalade själv på anklagelserna?
Ja, han medger ju att han har tagit livet av honom här i lägenheten, men hävdar att det här ska bedömas som dråp då, och det är en mildare variant av mord.
Det här, han pratar ju om att han har hört en röst frekvent och att det är det som var anledningen till att han har begått det här. Vad är din tanke kring det?
Ja, min tanke kring det är ju att jag kommer ställa en hel del ifrågasättande frågor kring den här påstådda rösten.
Mm. Och att han själv då säger att han inte ville begå den här handlingen, men att han vek sig för rösten då, eller man ska uttrycka sig.
Det är så han har sagt, och det är ganska vanligt att det sägs så här när det gäller grova brott. Vi kommer in på det imorgon under pläderingen. Men det här är en väldigt vanlig invändning när det gäller mord och så. För att det är så allvarliga gärningar man har begått. Och då vill man gärna förflytta ansvaret till någon annan. Och gärna till någon som inte går att höra. En, i det här fallet, röst som är ganska allmänt uttryckt.
Finns det någon annan motivbild förutom det här med att han har haft en, eller hört en röst som sagt att han måste göra det här?
Ja, ett annat tänkbart motiv, det är ju att försöka dölja den sexuella relation som de har haft och som han gärna vill ha ogjord, som han önskar aldrig hade ägt rum. Och en relation som han har skämts över väldigt mycket och som han har förnekat i väldigt många polisför. Det är ett tänkbart motiv.
Kan det handla om något slags hatbrott?
Ja, en kombination ska vi säga av hatbrott och att dölja sin egna sexuella läggning. Det är ju inte helt ovanligt när det gäller just hatbrott att folk har en en annan sexuell läggning och man kan inte acceptera det. Och då tar man ut sin ilska på andra i samma situation.
Att han har druckit blodet från en av de personerna och ritat pentagram på väggen, vad tänker du om det?
Ja, att han har ritat pentagram, det går ju att slå fast. Och det är någonting han har planerat att göra redan innan han kommer dit. Och sen kan vi också konstatera att han har ritat pentagram. Det här med blod, det är ju någonting han säger själv. Och huruvida det är sant eller inte, eller om han har en annan anledning att säga så, det kan inte jag svara på just nu.
Hur extraordinärt är just det här brottet då som vi avhandlar just nu?
Alla mord är ju liksom extraordinära och unika. Det här är ju särskilt speciellt vad gäller det här pentagrammet, skulle jag säga. Det är ju inte vanligt förekommande att det målas med blod efter såna här hemska gärningar.
Under utredningens gång uppdagades det att Rasmus vårdats för rösthallucinationer och paranoida föreställningar och även självmordstankar. Och han har tidigare dömts för bland annat misshandel. Polis tog in honom den 15 april 2015 till en psykiatrisk akutmottagning då hans situation beskrevs som kaotisk och det fanns en trolig psykosutveckling. Rasmus nämnde då ingenting om någon röst men berättade dagen efter vid ett möte att han har huvudet fullt av tankar som han inte kan kontrollera. Vid samma möte får han besked om att han är tvungen att lämna sitt jourboende eftersom han tidigare knivhotat en granne. 2 månader senare hugger han Olof till döds. I domen står det att utredningen visar på att Rasmus sedan lång tid varit i psykiskt dåligt skick. Sammanställt med den enhetliga slutsatsen i det rättspsykiatriska utlåtandet finns det inte utrymme för någon annan påföljd än överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Åklagarens argument om att brottet var planerat och att det eventuellt kan ha funnits homofobiska motiv ändrar inte denna bedömning. Du har lyssnat på Rättegångspodden om pentagrammordet. Jag heter Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.